Hej och välkomna till avsnitt 1239 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska uppdatera om det senaste i USA och för en gångs skull så kan jag börja och jag kan säga att det var World AIDS Day den 1 december. Det är ju det varje år då där man hedrar alla som har gått bort i AIDS och man ger sitt stöd i den här fortsatta kampen för AIDS då. Och Vita huset, de hade hängt en stor sån här AIDS logo är väl ett förringande uttryck. Jag vet faktiskt inte vad det är för något, om det är någon slags halsduk, en sån här röd halsduk över hela Vita huset i alla fall, för att hedra alla AIDS, alla offren för AIDS då på World AIDS Day. Vet du vad den här symbolen betyder?
Nej, det vet jag faktiskt inte.
Nej, just det. Ja, men det var det jag tänkte börja med i alla fall, så att nu kan du ta över.
Jag tänkte också då i så fall i sammanhanget med det här nämna att Donald Trump har faktiskt gjort han skrev på en lag som jag tror jag nämnde någon gång för, man skrev på en lag i alla fall för ett par år sedan som gjorde att de som hade AIDS skulle kunna få tillgång till gratis HIV-förebyggande medicin helt enkelt. Han vill helt enkelt hjälpa dem med AIDS genom att ge gratis medicin. Så jag kan ju nämna att Trump har faktiskt gjort konkreta saker för den gruppen.
Just det.
Och det är någonting som svensk media inte naturligtvis rapporterar om.
Nej, precis. Ja, okej, fortsätt.
Vi pratar ju ofta hur vänsterliberaler i USA hycklar kring det här corona, att de säger en sak, till exempel att Nancy Pelosi och Dianne Feinstein och så vidare och kräver ju maskar och sen ansiktsmasker och så bär de inte ansiktsmaskar själva ungefär. Två nya fall är ju nu borgmästaren i San Jose, Kalifornien. Han krävde ju då att han avrådde människor från att resa. Men själv så, och det var samma med borgmästaren tror jag, Denver, Colorado, båda vänsterliberala demokratiska partiet. Men samtidigt själva så reste de utanför delstaten. En reser i Mexiko för att på semester och en annan reser och hälsar på sin familj i en annan delstat. Som andra ord, man talar om för befolkningen, res inte, stanna hemma, och sen reser de själva. Och ett kommunalråd kan man väl säga i så fall i Los Angeles som vill försöka stänga ner alla restauranger i USA, eller förlåt, i USA i Kalifornien. Man ska inte, liksom, man måste stänga restauranger och man får bara äta utomhus och inte inomhus. Hon gick själv in på en restaurang häromdagen för att äta. Mm. Som andra ord, återigen, man vill påtvinga människor en sak och sen så gör man raka motsatsen själv för att man liksom exkluderar sig själv från reglerna man vill införa för andra. Och det är det typiska vänsterliberala hyckleriet som är så utbrett som svensk media aldrig rapporterar om här i USA. Mm. Det är egentligen samma sak i Sverige ungefär.
Ja, och på tal om hyckleri då, nu gäller det media. Associated Press, de hade en artikel om att Joe Bidens kommande kommunikationsteam då, att alla där är kvinnor. Där började att hela Trumps team av kommunikationsteam, de är också kvinnor. De leds ju av Kelly McEnany och sen så är det Stephanie Grisham och så är det de här tidigare, Sarah Sanders, Mercedes Schlapp och Hope Hicks. Alltså alla de är kvinnor. Och det var den enda killen i Trumps kommunikationsteam som heter, han heter Judd någonting, jag har glömt exakt vad han heter, jag hade namnet här, men han skrev en artikel att jag har bara haft kvinnliga chefer och han är den enda killen i liksom Trumps kommunikationsteam, så att jag menar också hyckleri, fast från media i det här fallet, och att man vill betona att just Biden har bara kvinnor, men det är ju inte så.
Och vi kan ju också, jag har sett nu många i social media som påstår sig vara för jämlikhet och jämställdhet, och det här visar ju också det här hyckleriet. De gapar och tycker att ja, vi är för jämställdhet, så det är jättebra att det bara är kvinnor nu i Bidens. Hur kan det vara jämställdhet? Ja. Så vänsterliberaler gapar i social medier om jämställdheten i Bidens. Så jämställdhet nu, det betyder 100% kvinnor.
Ja.
Och det är också det här vansinniga hyckleriet som pågår. Alltså. Mm. Man kan inte längre säga att, för att man kan inte längre gå ut och säga att folk vågar inte gå ut och säga längre att det är bara en massa kvinnor, vore inte bra att ha in ett par män där också så det blir mer jämställdhet. Så den jämställdhet idag per definition är bort med alla män, bara kvinnor.
Mm. Ja, det är helt otroligt. Jag läste också att det är prat om i alla fall, jag minns inte detaljerna, men det var faktiskt nyheter idag som skrev en artikel om det hela, att Joe Biden ska, det fanns i Demokraternas valplattform ett förslag om att man ska liksom, de flesta bönder i USA, för att göra det enkelt, de är vita helt enkelt, och nu ska man köpa mark och ge mark till svarta bönder. Det fanns tydligen i Demokraternas valplattform i höstas, jag minns inte om jag läste det, jag läste hela, men jag minns inte just det, men nyheter idag skriver om det i alla fall, och att Demokraterna har har den planen och att vi får se om det realiseras, men att det finns där uppe bland Joe Bidens toppar i alla fall att den här planen bollas. Och det är ju också helt, det är helt vansinnigt, alltså köpa liksom mark och ge till en viss ras, alltså det kan inte bli mer rasistiskt än så.
Ja, det är också rasistiskt. Det är det här låga förväntningar för rasism. Det var ju som det här kamelcentret i Göteborg ungefär. Invandrare duger inte till annat än att köra ett kamelcenter, för de är ungefär vana med att hålla på med kameler där de kommer ifrån. Va? Svarta duger inte till att göra något annat än att bli bönder ungefär. Det är oerhört rasistiskt. Det är ofattbart. Och vänsterliberalerna begriper inte att de verkligen ser ner att det här är en rasistisk världsbild helt enkelt. Och jag kan lova dig att om du frågar en massa svarta så är de skitförbaskade på sånt här också. Säga att jag vill inte bli en bonde om det är det enda jag duger till. Och jag vill inte att de ska ge mig, liksom, tvinga mig att bli en bonde nu helt enkelt. Jag vill bli en dataprogrammerare eller advokat eller vad som helst. Va? Men nu ska de tvinga mig att bli en bonde. Liksom, vad fasen? Och jag kan lova att det kommer att komma fram många svarta. Jag nämnde i förra podden som konservativa svarta framförallt. Jag nämnde i förra podden en man som heter Burgess Owens som är en svart man för detta NFL-stjärna fotboll. Han är en sån som kom absolut att streta emot det här och ta upp det här att det här är faktiskt rasistiskt. För att han inser sånt där. Men många andra svarta kommer naturligtvis att göra det med, som är konservativa framförallt, som inser att det här är enbart ett sätt för att på något sätt ge bort någonting till svarta för att svarta då citattecken inte duger till något annat ungefär.
Ja, precis.
Helt ofattbart.
Ja, på tal om sportstjärnor, du som kan sport, där jag läser bara här nu att Donald Trump kommer idag att ge Medal of Freedom till football coach Lou Holtz. Och jag vet inte vem det är, men det vet säkert du.
Han är en väldigt känd fotbollstränare. Han var fotbollscoach för Notre Dame University många, många, många år och gjorde det till ett väldigt bra amerikanskt college då, college fotbollslag. Och han har varit och Lou Holtz har också varit en öppen sympatisör och supporter av Donald Trump. Så jag är väl inte helt förvånad. Men han har också, han är ju väldigt känd, han har varit mycket i media och så vidare. Så att inom sportvärlden i USA är han en av de absolut mest respekterade personerna. Så att jag är inte alls förvånad helt enkelt.
Okej, okay, just det. Ja, du kan fortsätta.
Jo, jag tänkte nämna det. Jag såg någon på social media ett flöde. Du var tydligen i debatt igår mot någon, var det Reinfeldt? Så kan jag kanske gå in på det lite mer. Men det jag tyckte var intressant var när du talade då om Berlinmuren jämfört med Mexikomuren och att din motdebattör inte verkar begripa skillnaden på dem två. Om du kan gå in på det lite grann. Det var väldigt intressant tycker jag.
Ja, precis. Jag har ju varit med i SVT ganska mycket nu på sistone. Och igår då den 2 december så var jag med i SVT Utrikesbyrån. Och då, jag var med på länk, men i studion satt och dels Josef Fad som är en av SVTs utrikeskorrar som rapporterade från USA lite grann nu i hösten. Och sen då framförallt så var det vad heter hon i förnamn? Schenström heter hon i alla fall efternamn, men hon är en av Fredrik Reinfeldts närmaste medarbetare och hon är chef för den här liberala tankesmedjan som jag tror heter Force, jag är inte säker, Fores, men hur som helst, hon är liberal, det är det som är poängen. Och vi skulle då prata om Trump och då drog hon upp delar med att det här är, ja, Trumps politik är dålig, hon hoppas få se ny politik under Biden och ja, i framtiden så hoppas hon att republikanerna går åt ett mer liberalt håll då, och man kan inte ha murar som liksom, ja, men vi hade Berlinmuren och sen har vi muren mot Mexiko. Jag menar, hon gjorde en parallell mellan Berlinmuren, alltså liksom muren, kommunismuren helt enkelt, för att stänga in människor i Sovjetsystemet och muren mot Mexiko. Och ja, jag tog såklart ton mot det också, att det är ju en helt absurd parallell och det är verkligen det. Och vill man exemplifiera det, det gjorde jag inte i samtalet med henne, men väldigt konkret, jag menar, det är som skillnaden mellan att ha låst på ett fängelse för att låsa in människor och ha låst på dörr för att hålla inkräktare borta. Jag menar, det är två skilda saker. Jag är ganska säker på att den här Schenström, att hon låser dörren till sin lägenhet, till sin villa också, varje kväll skulle jag tro i alla fall. Så att det finns liksom inga likheter. Så att det är en ganska absurd parallell. Jag menar, det visar ju hur lite koll de här har. Jag menar, man gjorde samma parallell förut när man kritiserade den här muren som Israel byggde mot, om det var mot Gazaremsan. Man tänkte att vad är det här för någonting? Men jag menar, det är för att skydda de civila medborgarna. Så att, ja, lite kort så.
Ja, av ren nyfikenhet, tror du att de verkligen tror på det de säger? Säger de det av rent ideologiska skäl eller är de helt enkelt dumma i huvudet?
Nej men alltså, de har ju inte sett problemen. Jag tror att de tror som de tror. De har sin vision om hur världen ska funka i teorin och sen att det inte alls fungerar så i praktiken. Det har inte de upplevt. De har aldrig sett det. Jag menar, hon har aldrig levt på gränsen mot Mexiko som de här som gör det, som har upplevt gängen som kommer över, de illegala migranterna som skäl och som ställer till jättestora problem för de som bor mot gränsen. Hon har aldrig träffat de här angel moms som har fått sina barn döda av illegala gäng som börjar strömma över gränsen eller knarket som kommer över. Hon kan inget om det, antar jag i alla fall. Men liksom, Och jag menar, när det gäller massinvandringen även till Sverige, jag menar, effekterna av den, jag menar, jag har upplevt det, det finns jättemånga svenskar som upplever det varje dag liksom, men jag tror inte de här människorna har levt i den världen. De tillhör en annan generation dels, som har växt upp i ett helt annat Sverige, och de lever idag ganska välbärgat, så att de kan fortfarande leva kvar i den här illusionen att Sverige är likadant som det kanske var på 80-talet, när inte vi låste dörren till våra hus heller när jag var barn och vi växte upp, men jag menar, det är helt otänkbart idag. Så jag menar, det är ju, de lever på något sätt i en värld som väldigt snabbt håller på att försvinna, och det gör att de tror verkligen att de här idéerna de har, att det funkar liksom. Jag tror att det är så.
Det påminner lite grann om det här i USA, med de pratar mycket om defund the police, och samma personer som gapar om defund the police kräver själva att få säkerhetsvakter med sig där de går. Och det visar precis samma sak, att de vill leva på ett visst sätt och de lever på ett visst sätt, men oss andra, vi ska bestraffas av deras policies.
Lite så, precis. Sen vill jag ändå säga till hennes fördel att vi pratade lite på sidan om också, och då var vi båda ense om att det är viktigt att kunna samtala i respektfull ton med varandra och mötas liksom ändå oavsett vilka åsikter man än har, för att vi i Sverige inte ska bli lika polariserade som i USA. Så att det tyckte jag var väldigt bra av henne.
Ja. För att gå vidare i alla fall, jag tänkte bara nämna det att det visar sig nu att staden Seattle, på tal om defund the police, staden Seattle nu har ju då dragit igång, de vill ju minska ner på kostnaderna för polisen i alla fall, och antalet mord har ju ökat dramatiskt, det är högsta på 10 år. Så vi ser direkta konsekvenser, dra ner på poliser, mord ökar, och jag pratar om det för New York med och andra städer med, så enkelt är det ju bara. Och det är inte de rika som bor i de rika områdena som blir mördade, utan det är helt enkelt de personerna som är mest utsatta för brott till att börja med, i de fattigare kvarteren, i gettorna till exempel, det är där som morden sker. Så de personerna som då demokraterna och vänsterliberalerna påstår sig värna om, det är de som blir direkta offer när man skalar ner på poliserna. För jag till exempel, jag kan liksom låsa min dörr, jag bor i ett trevligt villaområde långt ifrån problemen, va? Så att för mig, jag skulle förmodligen inte upptäcka så himla mycket om de drog ner på poliserna i min ort, va? Men de som märker det är ju de som bor i vissa områden, och det är de som liksom blir lidande av det hela. Och det, jag tror, demokraterna begriper inte sånt där heller, att det är deras policies bestraffar samma personer som de påstår sig värna om.
Nej, men vi har det här igen, alltså, de här utopiska idéerna som får fäste hos politiker som lever lite med huvudet ovanför uppe i det blå liksom, och sen så drabbar konsekvenserna av deras utopier drabbat vanligt folk. Det är så det är, helt enkelt. Och det är det som alla reagerar emot nu, för nu är vi trötta på det. Vi kan inte ha det så liksom. Så att, men så är det. Och på tal om det då, alltså, nu när du är inne på polisvåld och sådana saker, jag läste också att Black Lives Matter har hamnat i en ekonomisk tvist med sig själv om hur deras intäkter används. Och det är jättemånga lokalavdelningar runt om i USA som är kritiska till ledningen då. Att ledningen får in pengar, men ledningen fördelar inte pengarna utan behåller dem helt för sig själva. Och att den här, det är ingen ny konflikt, utan den här har funnits länge, men nu har det blivit en så stor konflikt att den har kommit upp till ytan.
Ja, det här är ju inte speciellt förvånande, så är det ju alltid när det gäller såna här, vad ska man säga, extremistgrupper. Det slutar alltid med att de börjar slåss med varandra. Titta på det här CHOP i Seattle till exempel, där alla då pratar om att vi ska ha en egen zon och det ska bli så tryggt och lugnt och vi ska vara säkra och vi ska bara krama varandra. Det slutar med att folk sköter ihjäl varandra kors och tvärs där och mördar varandra. Ja, det är ju så det blir, det är ju flugornas herre det är frågan om, och det är precis samma sak när extremister som påstår sig vara goda och kan hålla sams och är fredliga, när de går samman, det är bara en fråga om tid innan de börjar bråka med varandra och slutligen börjar slå ihjäl varandra.
Ja, verkligen.
Så är det ju alltid, det spelar ingen roll om det är höger eller vänster.
Verkligen. Har vi något mer?
Ja, jag ser att Joe Biden, han funderar på att välja en kvinna då, nominera en kvinna som heter Neera Tanden för att bli sin OMB, det är Office Management Budget, det är liksom en chef för då budgetkontoret för då Vita huset. Och i alla fall, hon var då den här Neera Tanden, hon var jobbat nära Hillary Clinton, och hon har varit kritisk mot Bernie Sanders. Så nu är liksom Bernie Sanders väljare och den här vänsterflangen då urförbannade på Joe Biden. Så vad vi pratade om förut, han sitter i den här rävsaxen, det spelar ingen roll vem han väljer, han kommer bli någon förbannade. Jag ser att den latinamerikanska gruppen i kongressen nu har nu gått samman och kräver att Joe Biden ska anställa minst 5 latinamerikaner som ministrar i sin regering. Så att nu kommer ju de kraven. Så att det finns inte tillräckligt mycket poster för att kunna helt enkelt tillfredsställa alla olika intressegrupper. Så att det här blir verkligen pajkastning. Jag såg de andra republikanerna har också börjat spjärna emot och visar att om vi blir, ja, om vi hamnar i majoritet i senaten, så kommer vi att stoppa några av Bidens nomineringar som är för mycket vänster, helt enkelt. Så att det här ska bli mycket intressant att se vad som händer med allt det här.
Mm, verkligen. Jag kan säga också att justitieminister William Barr, han var tydlig häromdagen med, när han pratade med Associated Press, om att justitiedepartementet och FBI, de har nu utrett och de hittar inget övergripande valfusk som kommer att förändra valresultatet. Och det fick han lite kritik för då av Rudy Giuliani. Men William Barr är också en sån här person som har stått upp för, egentligen i vått och torrt stått upp för Trump, men han ansåg att där övergripande fusket finns inte. Och Rudy Giuliani då är av en annan åsikt, men ett ganska tydligt uttalande från Barr.
Ja, Barr har ju brutit, nu minns jag inte exakt vad det var, men han bröt ju mot Trump i något annat ämne med. Så jag har alltid upplevt Barr som en som har väldigt mycket integritet. Han liksom håller sig till sin linje, till det han anser är rätt och riktigt och fakta, oavsett vems tår han trampar på, helt enkelt, om det är Trumps eller kongressen. Han bryr sig inte om det. Han kör sitt race baserat på det som han anser är det rätta. Så om han säger det, så blir inte det. Och jag har fått själv, det är intressant, flera social medier har kritiserat mig nu, och det har de gjort med dig med, att jag liksom inte hoppar på det här Trump-tåget. Och jag fortsätter att säga att det finns inga bevis. Att bevisa i domstol för att kunna sen vända på ett helt valresultat är oerhört svårt. Att lägga fram bevis, det är ju en sak. Man kan alltid säga att jag har bevis, och så lägger man fram ett bevis. Va? Men att det ska räcka för att vända ett valresultat, det är betydligt svårare.
Mm.
Och det är det jag liksom hävdar, att bevis kanske finns, eller man tror sig ha bevis. Men om det duger att vända ett valresultat, det tror jag inte kommer att gå. Absolut inte.
Nej. Ja, fortsätt.
Jag ser att i Kuba, amerikan, så en stor anledning att Trump vann Florida 2016 och i Florida, och han vann också Florida 2020, var just att immigranter då från Kuba och Venezuela, som har upplevt då naturligtvis Castro och Hugo Sanchez, den här socialismen då, kommunismen. De hjälpte ju honom att vann, men nu vann ju då, de röstade på Trump då 2020 i större utsträckning. Efter valet så har det blivit ännu större stöd för Trump i södra Florida bland latinobefolkningen, som är livrädda för att Biden kommer att införa lite mer socialism. Så att republikanernas stöd har ökat i Florida. Så min gissning är att 2024 så kommer republikanerna ha i princip, det kommer de ha röd delstat, de kommer att vinna den ganska enkelt, tror jag.
Det kommer alltså inte vara en swing state längre då?
Det tror jag inte. Om inte Biden motbevisar alltihop. Om inte han liksom kör på en linje som då är hyfsad moderat i mitten någonstans. Men om han börjar gå ut på vänsterkanten, då kommer Florida att vara republikansk. Vem nu som blir presidentkandidat 2024 kommer att gå till republikanerna.
Ja, men det här är intressant, för jag menar, hela kartan har målats om på de senaste 15 åren ungefär. Jag menar, 2004 när jag kampanjade för Bush, då var Ohio en swing state, och man betecknar inte Ohio som swing state längre, utan idag är den solitt röd, alltså republikansk. Och om Florida går den vägen också, så är det intressant. Men samma sak händer i motsatt riktning. Virginia, det brukar vara en swing state som oftast röstar på republikanerna i presidentval i alla fall, men det är ju inte det längre, utan nu är det nästan alltid demokraterna som vinner de senaste presidentvalen. Så jag menar, det håller på att skifta USA på ett sätt som är, man kan göra det enkelt, så att det är liksom storstäderna mot inlandet och kusterna och sådär, men det är mer komplicerat än så, och det ska bli intressant att liksom analysera det här under kommande år egentligen.
Jag tittar på delstaten Arizona, de har ju röstat, det har varit en republikansk delstat under många år. I år är det första året jag såg att Mark Kelly, senatorn då, han som vann senatsvalet då, som är demokrat, för första gången på 48 år eller vad nu är, läste jag, så har demokraterna båda senatorerna från delstaten Arizona. Så den har blivit blå.
Mm. Ja, verkligen, tyvärr. Men så är det. Mm. Så att, ja, något mer?
Ja, jag läste en intressant artikel i Japan Times, en japansk tidning, som pratar om att asiater, alltså inte USA här då, men det handlar om amerikansk politik, att asiater i Asien är oroliga för att Biden kommer att bli för snäll mot totalitarismen. De är rädda för att totalitarismen i Asien kommer att kunna växa fram, just för att Biden inte kommer att kunna spjärna emot. Det tycker jag är väldigt intressant. Och jag är inte absolut förvånad över det heller. För jag tror att Biden kommer inte att våga sätta sig emot till exempel Xi från Kina till exempel. Det finns inte en suck att han tar den striden.
Nej.
Och då när vi, om Xi får mer utrymme för att agera lite hur han vill. Vad händer med Taiwan? Vad händer med Hongkong? Precis, vad händer med Filippinerna och Kina har ju då disputer kring haven då runt Filippinerna. Som USA har då, vad ska man säga, USA har ju då, de har ju massa då, vad heter det, militärbaser på Filippinerna. Men vad kommer att hända nu om Xi, om Biden är feg och Xi börjar skicka fler skepp till runt Filippinerna helt enkelt? Så att mycket av det tror jag, den globala utrikespolitiken tror jag Biden kan ställa till en hel del för Asien. Därför att han är för svag helt enkelt.
Mm, mm. Det är också så här att coronan har, det finns en positiv sak och det är att både Pfizer och Moderna och jag tror till och med något annat företag har nu vaccin och de kommer att lanseras i Storbritannien genom årsskiftet. Jag tror Storbritannien blir första landet som på allvar börjar köra ut vaccin. Jag tror före USA till och med, men jag är inte säker på det. Så att det är väldigt positivt och väldigt mycket av det här har att göra med Trumps Operation Warp Speed. Det går inte att komma ifrån det, så Trump ska ha extremt mycket cred för att han liksom ordnade hela den här infrastrukturen för att få till ett vaccin. Pfizer, de var inte aktivt med i det här programmet, men de gynnades ändå av liksom miljarder i amerikanska pengar och det är Trumps cred helt och hållet tycker jag. Så att mycket cred där. Samtidigt så håller ju liksom krisen ökar nu. Alltså det är ett uppsving i corona i Sverige och jag läser nu att USA har just nu 100 000 inlagda för corona då. Så att hur mycket pratas om det just nu i USA?
Det är på nyheterna konstant helt enkelt. Jag ser att det var det brittiska motsvarigheten till FDA, de gav vi godkänt och amerikanska FDA gick ut och sa att de tyckte att britterna fuskade lite grann, de var inte tillräckligt noggranna med att, så amerikanska FDA kommer att ta typ ett par veckor till att gå igenom det här. Mm. De tyckte att britterna inte gjorde det lika rigoröst som det borde ha gjort, men FDA i USA kommer att godkänna det, är inget snack om det va. Men USA kommer faktiskt att kunna lansera, de doserna finns redan här, så att det finns redan, bara måste vara FDA som godkänner det, kommer att ske om ungefär 2 veckor, knappt 2 veckor.
Mm.
Så att USA kommer att, jag tror det var 30 miljoner doser kommer att kunna skickas ut. Man har till och med nu bestämt sig för vilka, jag såg CDC, Center for Disease Control, eller vad det nu är, sa att, och det här är ju naturligtvis logiskt, att äldre personer på äldreboenden och sjukvårdare kommer att få första doserna. Det är de man ska satsa på först. Så nu har man till och med bestämt sig för hur många doser olika delstater ska få. Jag såg min delstat Vermont ska få 6 000 nu i december. Just. New York ska tror jag få 128 000 om det inte finns fel. Och sen ska det då börja komma ut miljontals. Så det som är viktigt att nämna, det som Trump gjorde med det här Operation Warp Speed, det var inte bara att han det var logistiken som vi pratade om va? Normalt när man tillverkar ett vaccin, då ger man alla testerna och sen så ska det få liksom godkänt då FDA och sen så börjar man masstillverka. Trump sa, vi ska helt enkelt börja masstillverka från början. Om vaccinet inte blir godkänt av FDA, då har vi slösat bort pengarna och då slänger vi bort det. Punkt slut. Men om det är godkänt, då behöver vi inte vänta 6 månader på masstillverkningen, utan då har vi redan masstillverkningen klar. Så med andra ord, man gamblar lite grann. Det är som att man satsar, liksom, vad heter det? Gambla. Ja, man
spelar.
Man spelar helt enkelt på att det ska godkännas. Om det inte gör, då har man bränt sina pengar. Men om det godkänns, då har man ett försprång på 6 månader. Och det var det han gjorde också. Det hade inte Biden gjort, därför att Trump insåg att det finns en möjlighet att skära ner på tiden. Inte kopplat till säkerhet eller någon form av vetenskap, utan enbart kopplat till produktionsdelen. Och jag såg en intervju med en presskonferens snarare med Anthony Fauci för 2 dagar sedan. Och han betonade verkligen, han sa att ni som gapar och skriker om att man har fuskat, vetenskapen går inte till och så, ni måste lugna ner er. Vetenskapen har följts till punkt och pricka. Det har varit extremt rigoröst. De senaste flera åren så har vetenskapen kring vaccin och vetenskapen generellt gjort enorma framsteg som gör att man nu kan skapa ett vaccin så här fort. Så att det största hotet som Fauci nämnde då mot det här, det är att människor spjärnar emot och gapar om att det här är liksom fusk, man genomgår inte samma rigorösa regler och så vidare. Och så vidare. Han sa att det absolut allting har följt i punkt och pricka. Men eftersom vetenskapen har blivit oerhört mycket bättre de senaste åren i såna här, i just vaccinframställning, så kan man skära ner på tiden därför att det går mycket fortare att göra saker. Och gör vi till exempel en koppling till, bara för det finns de fortfarande som inte tror på det va?
Mm.
För bara 5 år sedan, vem trodde ju då att man skulle kunna skicka upp det här SpaceX som skickar upp, vi har pratat om det förut, som skickar upp den här raketen och sen landar den igen. Man kan återanvända en raket. För 5 år sedan var det otänkbart. Folk sa att man blev idiotförklarad om man hade den idén. När Elon Musk då för Tesla kom upp med den idén för SpaceX och sa att jag ska bygga en raket som kan åka upp och sen landa och sen återanvända den. Han blev idiotförklarad. Precis som Trump blev. Trump sa att vi kommer att ha vaccin innan årsskiftet. Men det visade sig att precis. Förlåt.
Nej, men exakt. Jag tycker att det är så intressant. Jag menar, vi har de här vaccinskeptikerna. Det är ingen snack om att det finns liksom, det kan finnas bieffekter på vaccin. Vi fick se det här i Sverige när vi hade svininfluensan. De här som fick narkolepsi, alltså som somnade, liksom fick som problem av vaccinet. Så att sådana problem har funnits och det kanske alltid finns. Men jag menar, tittar man på vaccin historiskt, det är det som har gjort att vi slipper polio och vi slipper hur många sjukdomar som helst på grund av att vi har kommit på det här med vaccin. Och så jag menar, det liksom övergripande måste man ändå inse att det här är någonting bra. Och nu finns det samtidigt de här som är skeptiska, och de är alltid skeptiska när det kommer något nytt. Jag menar, månlandningen, när den skedde, jag menar, så fort det hade skett så kom de här teorierna, det var inte alls en månlandning och så vidare.
Det är
alltid
det var i New Mexico.
Vad sa du?
Det var ju New Mexico man landade ungefär, sa de.
Ja, just det, precis så var det kanske, exakt. Ja, men de här teorierna kommer alltid liksom, att det här är fake, det där funkar inte och så vidare och så vidare. Så det är viktigt att, alltså man måste kunna ha ett kritiskt sinne, det måste man ha. Det kan hända att det finns bieffekter, vem vet liksom. Men samtidigt kan man inte heller köpa hela den här liksom antivaccinrörelsen, det går absolut inte. Utan det är viktigt liksom, alltså vaccinet kommer att kunna rädda liv, så är det ju.
Ja. Jag tänkte bara nämna bieffekterna, jag har läst om det där och bieffekterna, de här studierna som gjorts i USA då också, 13% tror jag såg fick bieffekter, 13% så 87% fick inte, och bieffekterna är ungefär en halvdags bakfylla, så att om man kan stå ut med bakfylla några timmar, då är det de bieffekterna som då 13% får, och resten klarar sig ganska bra, får inga bieffekter alls.
Ja, just det. Sen finns det säkert någon som kan få något extremt, men alltså det är liksom på något sätt så det, man kan inte ta hänsyn till det riktigt, utan ja, men det är som det. Men det här är också en lång diskussion som man kanske kan ha ett djupare någon annan gång, men jag tänkte i alla fall gå över till ett annat ämne, och det säger att Katie Griffin, den här skådespelaren som gjorde en väldigt otrevlig, hon gjorde en, ja, hon poserade med ett avhugget huvud av Donald Trump 2000, om 18 eller något sånt där, och hon tyckte att det var häftigt, en markering mot Trump, och det här var ju det som var så bizarrt, förutom att det är bizarrt i sig, det här var ju, det var att det skedde samtidigt som ISIS halshögg folk på löpande band på riktigt, och hon har ett liksom avhugget Trump-huvud. Jag menar, det är ganska smaklöst tycker jag då. Sen har hon rätt att göra så, absolut, och sådana saker, jag är inte mot yttrandefriheten, men liksom hon gjorde det och det var smaklöst och hon fick väl lite backlash. Men nu noterade jag efter valet den 4 november så retweetade hon den här halshuggningsbilden. Och det var väl hennes sätt då att säga, titta, nu äntligen är Trump borta. Och jag menar, man pratar mycket om att det finns smaklösa Trump-anhängare, och det kanske finns, men jag menar, de här demokraterna som gör såna här saker lite nu och då, de lyfts aldrig fram. Jag menar, jag tyckte det borde ha blivit en nyhet att titta, Katie Griffin har liksom, hon har retweetat sin smaklösa bild. Hon har inte bara begravt den och lagt den undan, utan nu är hon tillbaka när hon känner att nu är Trump borta. Jag menar, sånt ska man lyfta fram tycker jag. Och jag hittade det här bara en ren slump, för att jag googlade henne, för att jag ville hitta lite info om en annan sak. Så att, ja.
Jag följer med det ganska hyfsat. Jag har faktiskt inte sett någonting om det, och det förvånar mig inte skvatt, därför att media, vänsterliberal media framförallt, har noll intresse av att visa upp det där. Därför att det är det här, då återkommer vi till det här hårdet hyckleri. Om det var någon som hade gjort något liknande om Joe Biden till exempel, eller var det nu Hillary Clinton, ja, då hade det blivit hus i helvete alltså. Men när det är Donald Trump, då begrav, man bryr sig inte om, man vänder ryggen till det, precis som så mycket annat. Och det är det som gör att jag, som är en klassisk liberal i grunden, som faktiskt under många år stödde demokraterna, inte omöjligen kan göra det, för jag tycker beteendet är så vidrigt. Det är liksom, jag blir spyfärdig av sånt här beteende. Alltså. Det är liksom, jag blir bara turned off helt enkelt av deras beteende.
Och vad man inte verkar förstå.
Jag vill liksom inte alliera mig med den här typen av beteende. Hyckleriet är så jäkla uppenbart. Vill de ha väljare som mig? Och många Trump-väljare är som mig. Republikaner är som mig. Man sitter i mitten någonstans. Och sen tycker man ju till sist att beteendet hos demokraterna är så vidrigt att jag helt enkelt inte kan stödja dem av det. Så jag stöder ett parti vars vissa kanske policies jag ogillar. Men jag ogillar beteendet så mycket mer av demokraterna. För att det har liksom gått över bord. Överstyr.
Ja, verkligen. Ja, har vi något mer?
Ja, jag ser att vi pratar om det här defund the police. Barack Obama har ju kritiserat då det här defund the police, och han har sagt att anledningen till, och det var bara för ett par dagar sedan han sa det, anledningen till att republikanerna gick bättre ifrån sig runt om i landet, och även på delstatsnivå också i kongressen då, representanthuset, var att det här, retoriken om defund the police har blivit för aggressiv. Man har splittrat landet för mycket. Och nu ser man att de här vänstern då med AOC i spetsen då, de är ju rosenrasande mot Barack Obama och tycker att han har ju fel. Så att man ser att Barack Obama, som inte direkt är någon konservativ högerextremist direkt, utan snarare motsatsen, va? När han anses vara av delar av demokratiska partiet nu alldeles för, för, vad ska man säga, för normal.
För höger.
Då ser man, för höger, ja. Ja. Då ser man att det är något som är fel i det där partiet, va? Mm. Och det är någonting, återigen, som vi kommer att se under Biden, att det kommer att bli mycket bråk inbördes. Så nu pratar den där bråk om Black Lives Matter, så det som kommit upp till ytan. Det är bara en tidsfråga innan demokratiska partiet, vi har pratat om det många gånger förut i den här podden, är bara en tidsfråga innan det här det partiet imploderar på grund av att Biden kan inte tillfredsställa alla. Då blir alltid någon grupp, intressegrupp, som blir rosenrasande. Då liksom sprängs allt upp.
Mm, ja, verkligen. Ja, något mer?
Ja, jag ser att NCAA, det är ändå, vad ska man säga, en människorättsorganisation här i USA. Så Biden snackar ju om att han vill ju anställa eventuellt då Rahm Emanuel för detta Vita husets, under Obama, Vita husets chief of staff. Och även för detta borgmästare av Chicago. Han vill anställa honom som en ministerposition eventuellt. Det snackas om det i alla fall. Så NCAA nu är, återigen, de är skitförbaskade på Biden. Därför att de tycker att Rahm Emanuel har inte hanterat polis. När vita poliser har dödat någon svarta i Chicago, så hanterar han inte det på rätt sätt. Så att nu har vi det bråket också. Så att nu flera av Bidens, vad ska man säga, hans nomineringar, eventuella nomineringar, är för kontroversiella för många intressegrupper. Så det, den listan bara fortsätter.
Jag kan gå tillbaka till coronan också lite grann. Jag läser nu att både Barack Obama, George W. Bush och Bill Clinton kommer att livesända när de tar vaccin, för att få amerikaner att ta vaccin och så när det kommer ut. Så att det blir deras sätt att uppmana amerikaner att vaccinera sig mot coronan. Så att ännu en coronanyhet här då. En annan sak som jag också läser, det är att Justin Trudeau, Kanadas premiärminister, har beslutat att gränsen mellan USA och Kanada ska förbli stängt tills vidare. Och jag har inte tänkt på det, men gränsen är en stängd nu. Du bor ju där uppe vid gränsen på grund av coronan.
Ja, det är i princip omöjligt att komma in om man inte har extremt, till exempel om man är lastbilschaufför och ska leverera varor, så kommer jag in. Men om jag vill åka upp till Montreal, vilket är typ en halv timme bilresa ungefär, jag kommer inte in som turist. Men det här jag läste också, det här är intressant. Många kanadensare bor i södra USA, framförallt i sydvästra USA, i Arizona, Phoenix, under vintern. Många pensionerade kanadensare, men tydligen så kan de slinka in till USA nu. Så det finns kryphål. Så Trudeau, han vill stänga ut amerikaner för att komma in i Kanada, men samtidigt så tillåter han kryphål för kanadensare att som på vinterhalvåret bor i sydvästra USA för vädrets skull. Det liksom är han okej med. Så det är lite grann hyckleri det där med. Han borde stoppa dem också i så fall.
Mm. Okej, okay, något annat?
Ja, jag tänkte bara en sak till som jag har min sista sak på listan. Det är att för ett par år sedan, och det här är intressant för det kommer att visa att Joe Biden förmodligen kommer att göra en helt annan sväng med det här. Så för ett par år sedan så var det ett stort fall i delstaten Connecticut när det var biologiska män som är transgender som vann gymnasieidrottens friidrott. De vann, de kom först och andra plats på 100 meters löpning för kvinnor, för tjejer då. Och de spöade skiten ur tjejerna, va? Så det var transgender som gjorde det. Och sen så blev det väldigt mycket bråk om det där i Connecticut. Man pratade om, är det verkligen helt rätt att då män som är liksom män kan bara anmäla sig och börja tävla mot tjejer, va? Och jag läste alldeles i maj nu, så kom Trumps administrationen då sa att det är förbjudet. Biologiska män, oavsett om de är transgender, får inte tävla mot tjejer mot biologiska kvinnor, därför att det blir alldeles för ojämnt. Och att han vill förbjuda det. Men nu insåg jag det, jag såg det för att den här artikeln då kom upp i någon slags flöde någonstans, men i alla fall så min tanke är nog att Joe Biden kommer förmodligen inte att gå på den linjen. Det är en sak som Biden kommer att kasta bort, tror jag, att Trumps beslut om att kvinnor inte får tävla längre, att män inte får tävla mot kvinnor längre i vissa idrotter då, därför att kvinnor ska tävla mot kvinnor och män mot män baserat på biologin då. Det är någonting som jag tror Biden kommer, alltså det här kommer att bli ett stort kontroversiellt ämne, tror jag, under Biden. Där helt enkelt allt fler biologiska män kommer att tävla mot biologiska kvinnor i sporter och spöa skiten ur dem helt enkelt. Och vinna och vinna. Och sen också kan det ju vara farligt, för att män är bara större och starkare. Va? Så om de spelar en sport som där man har fysisk kontakt med varandra, man kan ju liksom dunka sönder en tjej bokstavligen i till exempel gymnasiet då, eller college. Va? Så det tror jag kommer att bli ett större ämne, som kommer att se att Biden kommer att vända ryggen till det där, för att han vill tillfredsställa då någon slags aktiviströrelse, samtidigt som då tjejer runt om i landet får skiten urspöades i olika idrotter, därför att de kan inte längre tävla mot män.
Det är helt sjukt. Jag menar, ska man också göra likadant när det gäller sport? Senioridrottare och liksom 20-årig idrottare. Liksom. Men alltså det, alltså, okej, man får beteckna sig som vilken ålder man vill. Liksom, så att en 20-årig fotbollskille kan vara med i seniorlaget som spelar för kul. Liksom.
Ja, och det, jag tror alltså att, ja, precis. Och jag pratar med min dotter om sånt där. Hon är ju livrädd för att till exempel att det ska komma en stor kille som är dubbelt så stor som henne och ska tävla mot henne i sporter där inte hon har någon chans längre. Va?
Men hur är det i hennes skola så nu då? Alltså, hur funkar det nu rent praktiskt i skolorna i USA?
De får ställa upp, absolut. Ingen snack om det, det finns ingen som kan stoppa dem. Det finns, så, vad jag vet så jag, både min son och min dotter, de har inte haft något av det problemet. Min dotter har en kompis som är en född flicka men en transgender pojke nu och ska försöka tävla mot pojkar. Men den här transgender då, som var en flicka, ska tävla mot pojkar, har inte en chans mot pojkar, och nu vill den personen gå tillbaks och tävla mot flickor. Så personen vill vara en flicka när det gäller idrott, men vill vara en pojke när det gäller andra saker. Det är väldigt röra med allt det här. Det är bokstavligen det konkret som sker alltså här där jag bor.
Ja, det är helt... Ja, det
så man ska vara pojke ibland och flicka ibland, beroende på när det kan gynna en bäst ungefär.
Ja, helt absolut.
Vansinnigt.
Verkligen, verkligen. Okej, vad bra. Men då har vi... Jag har inga fler ämnen, ja. Så hade du något mer, eller?
Nej.
Nej, okej. Tack.
Okej, tack.
Det var avsnitt 1239 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070-3028-950 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.